Hej och välkomna till kvällens sändning av Radio Nordfront. Det är inte söndag, men det är vårt 415:e livesända avsnitt i alla fall. Och det är sista för vad ska man säga, säsongen innan vi tar en månads sommaruppehåll här i juli. Och jag kommer att programledare ikväll heter Martin Sackstin och med mig som vanligt är Tobias Lindberg. Välkommen.
Tack, god kväll.
God kväll. Och med som ofta även från det östra grannlandet Finland har vi Andreas Ljung. Välkommen. Är du mutad? Eller AFK kanske?
Nej, god kväll.
God kväll.
Jag var mutad på två ställen så jag fick bara avmutat på ett ställe.
Ja. Sånt som händer. Och sen har vi från Sundsvall och alla ställen, ingen mindre än Peter Holm. Välkommen igen.
Tackar, tackar. Det är på en månad.
Och ikväll ska du få prata till punkt.
Oj, tack.
Oj, det kan bli långt.
Ja, men jag börjar jobba typ 8 imorgon så. Det har gått en tid. Nej, men vi har inte mycket ämnen. Vi kommer gå igenom lite olika grejer och en första sak är väl att vi har nytt Swish-nummer. Så nu går det att donera via Swish igen. Och då är det 073-895-8452 som man swishar till. Och det här hittas ju på nordfront.se/donera och på löpsedeln och så vidare. Och det är Samuel som tar emot donationerna. Men alla donationer går alltså till föreningen Nordfront och vår verksamhet. Så dit kan man donera. Det funkar också jättebra att skicka kontanter till postboxen och sådär som vanligt. Båda grejerna funkar i princip lika bra. Så det är ju den saken. En annan lite så här formaliga grej är väl att jag har lärt mig att fuskkoda och gjort ett beställningsformulär här till Nordfront. Så förut har man ju kunnat mejla in beställningar av böcker och stödpins, kläder och sådana grejer. Och det kan man fortfarande, men det är lite enklare och smidigare nu. Förut behövde man ju skriva i mejl vad man ville ha och folk skriver lite olika. Det kan vara otydligt ibland och det är jobbigt och pilligt och det är inte riktigt så man brukar beställa saker nu för tiden. Så ja, vi tänkte göra det lite snyggare och enklare för folk att skicka in beställningar. Så nu finns det ett formulär och man hittar det genom att skriva in nordfront.se/böcker eller boker då med O istället för Ö i webbläsaren. Så kommer man rätt och då får man upp en lista av våra böcker och så kan man bläddra över till där man beställer kläder och andra grejer. Och man klickar helt enkelt i vad det är man vill ha, hur mycket av varje, vilken storlek om det är kläder och sånt. Och sen fyller man i sin adress och kontaktuppgifter och sånt som i en vanlig nätbutik och godkänner köpvillkor och går vidare och så. Men vi har ju det här med säkerhet på allvar eftersom det var besvär för oss och andra nationella med den typen av grejer och det kan vara lite känsligt för folk. Så när man beställer här så skickas ju inget till Nordfront utan det som händer är att webbläsaren lokalt på din dator skapar text. Så när man går vidare här får man liksom text och så finns det en knapp som man kan trycka på för att automatiskt få in den här texten i ett e-postprogram eller e-postapp om man är på mobilen. Så kan man skicka iväg mejlet väldigt smidigt eller så finns det en vanlig kopiera-knapp och så kan man kopiera och klistra in det i ett mejl och skriva manuellt så. Och skicka in beställningen. Så ja, lite mer som en vanlig orderprocess men med samma säkerhetstänk som innan då att Ingen kunddata skickas via Nordfronts hemsida eller sparas i hemsidans databaser eller så, utan det går mellan två e-postadresser och e-postkod och radera och sådär om man vill. Så det kan vara så bra. Så det kan man ju kika på om man vill handla grejer. Det är mycket schyssta böcker och ja, olika Nordfrontkläder och pins och sådär. Så det var ju det.
Fuskkoda. Vad är det för något?
Ja, vad är det man säger? Vibe-koda, så här typ AI har ju blivit.
Låta den koda lite åt den.
Ja, precis. Alltså, det är som att ja, man pratar med en person och sen bygger en massa kod och grejer. Och,
ja, just.
Det är ju rätt sjukt.
Som tänkt, du hade hittat en in där och hotat med pistolet, koda någonting.
Förr var det in där, nu är det AI.
Ja.
Ja.
AI funkar bättre kanske.
Jo.
Ja, AI är rätt noga känns det som. Det är väl intressant.
Men det går snabbt om de kommer in i looper och sånt där skit som de kan göra ibland.
Jo, men det är väl lite olika med olika typer av verksamhet och olika typer av AI. Jag har väl använt en rätt bra just AI för att koda. Och det är väl lite andra Nordfront grejer där som händer bakom kulisserna. Det är väl en del mer saker klara i princip, men bara att vi inte har lanserat det. Och kontaktformuläret som vi uppdaterade för ett tag sedan här var ju också byggt på samma sätt, så det händer lite saker bakom kulisserna och ja, hemsidan kommer kanske få lite ansiktslift och lite nya funktioner framöver här.
Bra!
Och det är ändå 6 år sedan här som Mac byggde nuvarande Nordfront åt oss. Och sen dess har det ju ja, uppdaterats lite, men inga större revolutionerande grejer kanske. Det är väl läge och göra lite uppdateringar. Men det var väl vad jag hade om det. Sen ska vi se. Ja, en kort nyhet här från veckan som jag såg var ju det här att politikerveckan har ju varit. Jag vet inte om det är någon som har följt det. Min tagning där är väl lite att jag vet inte, det beror på vad man följer för medier kanske, men jag tycker inte det har varit någon uppståndelse alls kring det riktigt, trots att det är valår. Sen motståndsrörelsen var där och AFS var där och allt verkar jag liksom sett från reportage och sånt varit lyckat och trevligt, liksom inga incidenter och ja, mycket folk och diskussioner och sånt. Per Öberg var ju med här i radion för några veckor sedan och pratade inför det där, men det känns som att media lite har lagt locket på och sådär. Jag vet inte, har ni tänkt med eller sett något där?
Nej.
Jag såg Miljöpartiets, nej, var Centerpartiets, ja, skit, det här är ungefär samma parti ändå, men jag tror det var Centerpartiets tal på tv, men jag somnade som efter typ 10 minuter, så jag säger väl ganska mycket.
Ja. Vi hade ju en skribent här som skrev ett lite längre så här, eller ja, det var inte jättelångt, men referat där man gick igenom lite av vad vissa partiledare och politiker hade sagt. Men det var ju verkligen liksom inget som stack ut så där, utan det var mest saker som gick att göra sig lite lustig. Överliberalerna pratade om frihet och framtidstro och gemenskap nu med alla invandrare och sådär. Miljöpartiet ska väl, Alice Bah Kuhnke ska ju ha förespråkat mer invandring. Så hon går väl lite mot tidsandan. Annars gillar ju politikerna lite att låtsas att de är för kontrollerad invandring, eller vad man ska säga. Inte den gamla så här, sosse öppna gränser, fundamentalismen.
Nej, jag tycker,
passé.
Jag tycker man har börjat se lite såna trender att folk tror att eller politiker beter sig som det skulle vara 2015 igen.
Ja.
Det börjar tjafsa om feminism och sånt som förvisso är på agendan ännu, men man ska smyga med och så skylta med någonting annat.
Mm. Ja. Vi ser Ebba Busch vill höja barnbidraget till 2000 kronor och ja. Låta de välfärdsfrågor. Och just det, och sen lyckades hon säga en lite kanske talande grej, typ låt oss en gång för alla göra slut med Sverige. Det finns väl ingen så här riktig så här förklaring till, jag vet inte. Ja, det är väl bekräftat som någon form av felsägning, men var den riktiga poängen var, vet jag inte.
Freudiansk.
Ja,
ja.
Känns lite så.
Ja, tack kan man väl säga.
Ja, jo, men, ja, men det är ju verkligen så här, typ, alltså, politikerklassen, de har ju typ så här, jo, ni har gjort slut med Sverige och trivs bättre i Bryssel och med era gelikar runt om i världen. Som heter Frihetsnytt var ju där och de såg de intervjua Kassestrand, jag tror de var och gjorde något inslag hos i motståndsrörelsens bord också, och här i den här artikeln från Inga Karlsson som summerade Almedalen så på Nordfront så nämns det att Frihetsnytt fick till en intervju med Lars Leijonborg. Det är ändå lite otippat, men sånt som händer i Almedalen.
Vem är Lars Leijonborg?
Oj, ja, men han är ju
gammal folkpartiledare.
Precis.
När de heter det.
Ja, ah, okej.
Och då, han har väl gjort comeback nu. Det är väl därför han är på plats och sådär. Han dammades väl av när de bytte partiledare och typ ingen ville.
Han var ju
bland, ja, då fick väl han kom, det var ju många som hoppade av och så där för att de sålde ut till SD och det blev någon så här vänsterliberal kupp och massa hopp, och då så skrev väl han in för att stabilisera lite och ge ett gott intryck medans partiet så havererade i stort.
Han var väl den sista partiledaren som hade lite medvind inom Folkpartiet, tror jag.
Jo,
de blev ju rätt stora där ett tag under honom. De körde väl det här med, vad var det, skolfrågor, ordning och reda och sånt där.
Ja, precis. Var han som var major eller?
Nej, det var ju Björklund heter han, tror jag. Ja. Men de var samtidigt. Jag tror Björklund var någon högre person där inne. Yeah. Nej, de är inte så lika varandra.
Är inte?
Nej. Leijonborg är ju rätt mörk ju och har lite speciellt utseende, medans Björklund ser är ljusare och är lite mer. Han är ju för detta major eller något sånt där, tror jag.
Ja.
Han har bättre humor också.
Han har varit utbildningsminister, säger Leijonborg, men mörkhårig är han ju inte, han är ju gråhårig och gammal.
Jo, men han hade mörkt hår förut.
Så. Ja, det kan jag tänka mig.
Ja.
Men han är, jävlar, han är 76 år och han ska in i riksdagen igen. Och här, ja.
Då är de desperata, vet du. Nej, när det är så.
Ja. Jo, men det är så här, alltså, nu ska vi inte prata engelska, men så här, name recognition, jag vet inte vad det är motsvarande på svenska. Liksom. Ja, han är ett känt namn.
Ja, ja.
Så det skapar väl någon form av stabilitet och trygghet.
Jag tror de är desperata helt enkelt när de drar in honom där. Det är för att det går så himla dåligt. Alltså, så att, och som sagt, han var ju en av de få som, när det gick bra för, faktiskt. Så hoppas de väl att det ska bli något liknande, men det kommer det inte bli.
Nej, och det han sa till Frihetsnytt var väl att folkutbyte inte är fel, bara det görs lagligt. Och det är väl så här en
allvarligt, sa han det? Så länge det inte är illegal invandring så är det, kan det vara hur mycket som helst. Ja.
Han och Donald Trump är överens.
Oh. Ja, jo, men alltså, det är väl liksom, det är ju den underliggande systeminställningen i hela väst. Världen är bara att vanligtvis kanske man inte vill framställa det så rakt liksom. Och blir det på andra sätt. Och, ja, man, vanligtvis gillar man också att dribbla om att det inte är folkutbyte och sådär. Alla människor är svenska från början och då som Expo har sagt typ. Åkesson var ju också där och talade. Är ju ändå inte i riksdagen så kunde lika gärna vara där då. Och han menar ju att Sverige har blivit betydligt bättre under den senaste mandatperioden. Och mycket då tack vare Sverigedemokraterna. Ja, han är väl tillväxt, lägre skatter, lägre statsskuld.
Han är väl nöjd med, han är väl nöjd med invandringen också. Tycker att det finns ingenting att göra där egentligen.
Ja, nej precis. Jag minns inte exakt vad han sa, men jag såg något åt det hållet att ja, men invandringen är väl typ lite klara med nu. Det är ju löst liksom typ.
100 000 per år.
Jo. Det har ju blivit kanske pyttelite mindre sista året eller sånt, men det är ju, ja, det är liksom så här marginellt. Ja, han skröt om att ingen dödsskjutning skedde i maj typ. Och så klagar han att vänstern backar upp islamister och nazist, eller islamistiska och nazistiska ideologier. Och att sossarna är nedrusade med islamister. Så det är, ja, väldigt mycket så här typ det vanliga liberaldemokratiska skitsnacket. Och det är väl väntat, tyvärr. Men ja, det var väl det då. Så en annan lite rolig grej på tal om Almedalen och motståndsrörelsen var väl att jag såg en nyhet om att Bonnier av alla människor fick betala pengar till motståndsrörelsen. Hela 13 000 för en bild de hade snott. Men det var väl efter 1 maj.
Så men det har väl hänt förut att Bonnier har fått betala för stöld?
Till motståndsrörelsen eller?
Ja.
Ja, jag vet inte om just då, kanske. Jag vet att de har fått pengar någon gång. Mm. De är osäkra om det var Bonnier, men det är mycket möjligt. Det är ju ett tjuvaktigt klan det där.
Ja.
Men sen är det ju Iran, och där har det ju hänt mycket sen sist på vissa sätt och samtidigt på andra sätt. Fortsatt som innan, typ jag hade pratat om vapenvila nu öppnar man sundet och sådär, typ sen dagen efter så ja, Iran attackerar amerikanska båtar för att USA inte respekterar överenskommelser och så vidare typ. Och Israel framförallt kanske i Libanon som håller på att bete sig. Så jag vet inte riktigt vad det allra senaste där är, men det som var lite stort var väl att man hade i alla fall ett avtal som i sig var intressant och signalerade lite intention från USA att faktiskt kompromissa. Typ det enda som Iran inte verkar på är att de har velat typ kunna beskatta och ta tull på trafik i sundet där även efter konflikten. Men det kanske är ett sånt här maximalist krav som de bara har gått ut med för att sätta ribban högt och ha något att kunna backa ifrån med, att man håller fast vid annat som är viktiga. Och det viktiga är väl de här, vad är det, 300 miljarder dollar eller sånt som USA har haft frusna för dem enligt några påhittade sanktioner. De ska man väl få tillbaka, och det är väl inte, ja, det är ju liksom en 20 år tillbaka där de har tagit, så
ja, det
är
men...
rätt rimligt. Men det är något som USA verkligen inte har velat göra, för det är det de har kunnat pressa dem. Typ.
Nej, men senaste budet var att det här skulle konverteras till amerikanska livsmedel som skulle ges till Iran. Ges inom citationstecken för Irans egna pengar som de skulle köpa den för.
Jaha.
Okay, typiskt judeo-amerikansk beteende.
Ja, för så lät det ju inte när man typ hörde om avtalet från början. Men det är sånt där som är och väntat. Om så här. Det var ju innan också typ så här spikat med fred och allt skulle vara över. Och då var det ju typ, aha, oj, vi hade bara missat att lösa det här med kriget mellan Israel och Hezbollah som är helt sammanlänkat med det här och gör att konflikten fortsätter liksom. Nej, man får ju se hur det utvecklar sig, men vad tänkte du säga, Peter?
Jag tror, läste någonstans att Trump tyckte väl att de skulle köpa jordbruksmaskiner ifrån USA också, men då gick de ju ut i Iran och dementerade att de ska minsann inte göra det, utan de ska använda pengarna till sig själv och inte köpa någonting av USA.
Ja, ah, vad jordbruksmaskiner.
Ja.
Okej.
Det är ungefär som vi när vi ska sälja JAS. Slutade med minusaffär. Plus att det till slut är det ingen som köper ändå. Så att det varenda gång.
Mm, men det man ser är väl ändå typ att USA pular sig, men de försöker ändå få fred. Och de har backat extremt mycket liksom, för deras utgångsposition var ju att regimen i Iran ska störtas och Israel och USA ska befästa sin hegemoni i Mellanöstern. Men det har ju blivit ett så här stillestånd, och det går inte bra för Israel i Libanon. Eller de blöder folk och beter sig illa, och det är inte någon så här succé. Och Iran har lyckats stänga sundet, och det har så här västvärlden kontra USA och dem med att så här tömma ut oljereserver som man har haft för att hålla priser där nere tillfälligt. Men det är ju en sån nödlösning som inte kommer vara för evigt, och då försvinner ju liksom den andningshjälpen till världsekonomin, och det där är de ju uppenbarligen rädda för, att det ska gå åt helvete och få väldigt allvarliga och destabiliserande konsekvenser. Så därför har ju liksom USA börjat kompromissa här.
Men frågan är om det faktiskt kompromissar. Det flyttar enorma mängder manskap och material till regionen nu igen.
Okej, ja, men det är också typiskt här. Vi förhandlar och bla bla bla, och så bara med båtarna och...
Nej, men det är bara en paus för att dra Iran och när vi ner sen, så det ska få starta göra en ny offensiv igen.
Fast de har hållit på så där innan, och det känns inte som att det här kommer ändras. Och Rösleman på Frihetskamp skrev ju en bra artikel som jag ska ta fram. Han tryckte ju lite på det här att USA ändå har tvingats att kompromissa, och han ser ju som att Iran har vunnit, och jag är lite benägen att hålla med, för Irans mål har ju varit att överleva och kunna liksom hämnas och slå tillbaka. Deras mål har ju inte varit att liksom döda Trump eller störta Trumps regim, så inte kortsiktigt i alla fall liksom. De är ju defensiva på det sättet.
Iran är ett normalt land som bara vill se till sin egen överlevnad.
Jo, och sen deras fiende är ju Israel förstås. Och,
jo.
Så, men...
Ja, men Israel
är de ju bra. De har ju vunnit på en punkt, och det är ju propagandan. Att Josef Goebbels skulle ju vara grön av avund om man hade följt Irans militär till exempel på Telegram och sådär. Så de är ju helt gudomlig att göra mimer och animerade filmer och sånt där för att håna Trump och
alla andra. Är det bara animerade filmer eller har de andra kort?
De har varit riktigt bra de där propaganda animerade propagandafilmerna de har gjort.
Ja, jag gillar dem alltså.
Ja.
Och det har haft, tacksamt material också i och med Epstein och allt som förs.
Oh ja.
Jo. Men jag har Russelmans artikel, han trycker ju på det här med olja och att USA helt enkelt inte kommer orka med den baksmäll som kommer ifall man låter den här konflikten dra ut på tiden mer. Så USA vill liksom ha redo. En annan faktor är liksom att man har gjort slut väldigt mycket på både luftvärnsmissiler och offensiva vapen. Det är liksom stora mängder, så här, är det hälften av vissa, tredjedel av andra och sådär. Och det kommer ta flera år innan de har återställt de här reserverna. Och det här visar lite är ju att ja, USA kan definitivt skada de flesta liksom länder runt om i världen om de skickar dit sin flotta och har baser i området i andra angränsande länder för flygplan och sånt. Men det är inte liksom som det har varit förr, att de kan invadera vart de vill fritt och att de kan totalt dominera från luften. Och en faktor här är väl det här med typ drönare och allt som hör det till, att det är en enorm så här, asymmetri i vad USAs försvarsluftvärnssystem, liksom varje missil som de skjuter för att skjuta ner en drönare kostar liksom jättemycket mer än vad drönarna kostar. Så mer fattiga länder kan liksom skapa väldigt stora kostnader för USA och ja, uppenbarligen kan USA inte så här totalt knäcka Iran bara med missiler, flygplan och så, utan det går inget bra för USA. Och man har ju inte heller liksom haft kamplust eller vad man ska säga för att skicka in marktrupper, inte ens liksom på den här, vad heter det, Kargön eller vad heter det, och, eller någon annanstans i sundet där för att försöka skapa någon buffert och öppna upp det. Det är liksom det är säkert så teoretiskt sett möjligt, men det skulle kosta för mycket människoliv och finns inte liksom stöd för det i bland det amerikanska folket, och det skulle liksom destabilisera för mycket att göra sånt. USA var ju ett mer så här vitt och etniskt homogent land typ när man höll på med Vietnam och sånt. Efter 11 september hade man ju lite så här muslimhat och enighet kring att man hade blivit attackerad och sådär, som man påstår.
Men jo,
nu är det bara så amerikanska aggression här och där och imperialism för Israels räkning som inte så här.
Och åren efter 2001 så kunde de ju spela på det där. Det var ju därför det, som du sa, det fanns ett stöd för Irakinsatsen och allt det där. Men det har de ju inte längre.
Nej, för kritiken mot Iran typ när den har liksom konkretiserats och varit mer ärliga i typ att ja, nej, men de är för mäktiga och de stödjer andra stater och miliser och sånt som inte vi gillar. Okej, ja, men
och de är mot
Iran ligger där. USA gör samma sak och ligger på andra sidan jorden, så varför ska inte Iran få hålla på med sånt liksom?
Ja.
Varför ska USA lägga sig i? Och Israel liksom håller också på att stödja rebeller och har ju liksom varit emot Assad och allt det där.
Säger att de hycklar?
Ja, jo, precis. Och det är så uppenbart att det går liksom från deras sida kan liksom inte göra någon propaganda. Deras enda argument typ är, så kan bli typ så här liberalism, att ja, Iran är dumma mot bögar typ och inte tillräckligt feministiskt, så därför borde vi införa demokrati där typ. Och ja, det är väl, vissa kanske gillar det, men det är också lite så här oengagerande.
Jo, alltså jag tror många bland vanligt folk tycker ju sånt där låter bra, men jag tror inte de vill att de själva och deras barn och sånt ska dö för det. Så att,
nej.
Att de har det stödet riktigt.
Jag tror ju stödet i Sverige till exempel är väl tyvärr rätt högt för NATO och sägs det i alla fall. Om man får tro undersökningar och sånt. Och det, liksom hatet mot Ryssland är säkert också rätt väl gött genom all mediehets och så. Men jag tror att skulle Sverige dras in i ett krig så skulle folk, när det får konsekvenser, då skulle folk börja så här ifrågasätta och tänka om kanske lite.
Det tror jag.
Lite annorlunda. Och det, så har det ju redan blivit i USA med typ så här Irak, Afghanistan och allt sånt. Man kanske var entusiastiska lite i början, men sen kommer ju den här tröttheten och alla veteraner som har posttraumatisk stress och blir drogmissbruende eller missbrukande och tar livet av sig och sånt där typ. Och, och man inser liksom att Irak hade inte de här massförstörelsevapen som det hetsades om, och Afghanistan blev inget så här paradis, och folket där ville ha tillbaka talibanerna på något sätt, i alla fall lyckades talibanerna krossa den USA-stödda regimen där trots alla resurser som USA investerar. Så amerikanerna har ju liksom redan sett hur den här typen av intervention slutar och tröttnat på det, så de kan inte bedriva imperialism på samma sätt längre.
Nej. Nej.
En annan sak som Rösleman tryckte på var väl samma som, eller det som Stryker tog upp i en artikel, att Iran har vågat attackera grannländer som har liksom underordnats i USA och låtit USA attackera Iran från deras flygbaser i deras länder liksom. Och det verkar bakom kulisserna ha fått Saudiarabien och andra liknande stater där, Qatar och Förenade Arabemiraten och sådär, att liksom kräva någon form av kompromiss, att de kanske gick med på ett försök att krossa Iran eftersom de är sunni-stater och vill krossa Iran som en shia-makt. Men när det inte funkar och när det kostar massa för dem så vill de inte vara med på tåget längre och kräver att man omförhandlar liksom situationen. De räknar väl kanske med typ att Iran bara skulle låta dem komma undan med att de hjälper USA att attackera Iran. För det är ändå USA som gör själva attacken och ja. Men det var väl de grejerna Rösleman tryckte på, och jag är benägen att hålla med. Det känns inte som att det kommer bli ett regimskifte i Iran. Det känns inte som att det känns som att USA kommer behöva backa för att få Hormuzsundet öppnat, och att alternativet är finanskris som man inte vill ha. Men ja.
Jag tror jo. Visst, går inte som USA vill, men delar inte riktigt analysen om att Iran har vunnit henne bara som en faktisk paus från USAs sida. Så jag.
Ja, när man får se. Får de tillbaka sina pengar skulle jag väl se det som att de har vunnit. För då är det en riktig eftergift. Så länge USA behåller dem och förhandlar så är det ju förhalande och oklart hur det kommer.
Precis, så det har fått.
Men om USA släpper det kortet, då är det nog liksom lugnt. För annars, det man tjafsar om, det är det här med kärnvapen som vore bra för Iran att ha kanske, men där har ju Irans policy öppet varit att man inte vill skaffa kärnvapen, så att de bara bekräftar det och fortsätter undvika det är ju ingen stor eftergift för dem.
Nej.
Det är väl det som har stått i avtalet annars liksom att man ska är liksom, de har anrikat uran och de ska liksom späda ut eller vad man ska säga för att göra så att det tar längre tid att skapa skarpa kärnvapen.
Men att USA ska vara rädd för finanskris och så finns ingenting som överstiger USAs skydd för Israel eller som är viktigare. Det tar ju bort som luftvärn från egna baser för att skydda Israel under konflikten sist. Så att det är viktigare. Det ska gå i New York attackera så ska det besvara Israel innan. Okej, New York och Israel är samma sak. Dålig jämförelse. Men vi kan säga Omaha, Nebraska. Då ska det försvara Israel innan. 100%.
Jo, absolut.
Alltså USA dess välmående är som en total icke-faktor i sammanhanget.
Ja, argumentet emot är väl att USA ändå är unikt och viktigt även ur liksom judisk-israelisk synvinkel. För utan USA så är ju Israel inte liksom en global stormakt på det sättet. Då är man en regional stormakt som snabbt kan få alla andra emot sig. Och då kommer man liksom behöva moderera sitt beteende väldigt mycket.
Det är såklart.
Alltså kunna vara den här psykopatstaten.
Det är förvisso sant, men det brukar vara synnerligen dåliga på moderation, judarna.
Ja, jo, så den är liksom höger pro-israeliska hållningen är ju liksom så här, kör in i kaklet och skit vad som händer med världen.
Mm.
Men ja, jag vet inte. Jag tror ändå att
existerar optikljudare ens längre? Finns det typ någon Chuck Schumer och Bernie Sanders i USA, men ja, typ enda.
Jo. Nej, de har väl tappat masken lite.
Men jo, nej, jag tror fortfarande på markinvasion. 120%.
För att öppna sundet eller för att göra statskupp?
Öppna sundet. Och göra statskupp.
Mm. Ja, jag vet inte exakt hur mycket soldater de har i regionen och sådär, men det är rätt stora mängder som behöver tryckas in. För Iran är jäkligt stort och mycket befolkning och sådär. Men ja, nej, jag hoppas att det inte blir så, för det skulle ju leda till en massa döda vita människor och onödiga problem för både Iran och USA. Liksom rimliga vore ju bara att USA backa undan sen liksom så länge USA fortsatt har den judiska lobby som landet har och det inflytandet, så kommer de väl liksom fortsatt vilja försvara Israel, men man kanske får göra det mer diplomatiskt och acceptera att Iran existerar och göra mer kompromisser och koncentrera sig på att försvara Iran istället för att försvara Israel istället för att göra statsgrupper överallt där man vill expandera israeliska intressen typ.
I början av den här konflikten för den senaste uppehållet där, då läste jag att först var det väl 6 miljoner, lite rolig stömma, men 6 miljoner iranier som hade skrivit under att de skulle strida där med vapen ifall de skulle gå in med marktrupper, och sen bara en vecka efteråt var det 14 miljoner, då det slutade med 21 miljoner eller någonting iranier som hade lovat att skriva under och att de skulle ut i strid. Så att lycka till, USA säger ju.
Det är propaganda, men ja, det kommer vara väldigt mycket människor, och liksom även om USA liksom tränger undan den reguljära armén i öppen strid liksom, så kommer det ju bland befolkningen där finnas extremt mycket motstånd. Det är liksom så det har sett ut i Afghanistan och Irak och sånt. Liksom de lägger ut miner och attackerar liksom. Överraskningsattackerar. Kamikaze-soldater och sånt.
Jag hoppas ingen tror att jag menar att USA kommer lyckas, men det kommer försöka i alla fall. Här kommer, oh, nej, här är som...
Kanske, men alltså, det är en så objektivt dålig idé även ur USAs synvinkel att man är lite så här osäker på om de är de verkligen så låsta.
Jo.
Vi får se. Det är absolut inte omöjligt.
Det blir ett rejält utnötningskrig i så fall. Med den mängden soldater de kan skaffa i Iran, tänker jag. Det är liksom som Sovjet mot Tyskland då. De bara matar på folklag efter folklag bara. Det är därför de vann.
Ja, men mycket, ja, jag vet inte. Det som kommer vara nytt där är ju liksom där som man ser lite i Libanon med drönare och sånt. Och, ja. Ukraina och Ryssland förstås. Att ja, det behöver ju bara vara en soldat, eller liksom en soldat är bara en gubbe som liksom kan köra runt sådana här drönare och han kan sluta en pansarvagn eller vad som helst. Liksom, sånt. Om förutsättningarna är rätt. Liksom. Så ja, och med det liksom det hat mot USA som många iranier uppenbarligen har, så kommer det finnas många som är frivilliga att hjälpa till med sånt. Och så det kommer liksom vara svettigt för USA att ockupera det landet.
Jag har ju flera hundra kilo laxnät. Jag funderar på att sälja till högstbjudande. Antingen Putin eller Zelensk.
Så laxnät?
Ja, fiskenät. Alltså stora professionella. Så de kan klä in sina fordon.
Kamouflage menar du? Eller? Nej, okej. Okay. För att stoppa drönare alltså?
Ja, exakt. Sådana här små drönare, alltså vanliga.
Ja, just
det. Drönare, inte de här långa. Nej. Långa, stora. Utan kamikaze-drönare kallas de väl för.
Ja, tittar man i Ukraina så där, då, vad är det de har gjort? De har ju så här typ byggt galler nästan över vägar och sånt för att hindra drönare från att komma in och sen har vi varit framsteg med så här störningsteknik och sånt. Så nu kör man ju dem med så här fiberoptisk
lina.
Ja. Så att det blir sådana hängande överallt och blir som spindelnät liksom i områden där det är riktigt intensiva drönar och så vidare.
Ja, det ser fruktansvärt dystopiskt ut.
Ja. Jo, det är jävla så här. Misär. Förr i tiden när man slogs med svärd.
Ja, på tal om förr i tiden så såg jag en bild från, vet inte om det måste ju vara fortsättningskriget i Finland förstås. Det hade hängt upp som över vägar så hade rep med jämna mellanrum och så hade, vet inte om det var små granar eller grantoppar som fäst i repen. Så att det maskerade vägen på flygplanen.
Mm.
Det var ganska häftigt.
Ja. Och krig gör folk kreativa.
Mm.
Ja, nej, men Iran, vi har pratat mycket om det och det är bara helt enkelt att vänta och se vad som händer där. Frågan är om vi ska ta en låtpaus och sen ge oss på huvudämnet här, prepping för resten av programmet typ. Så Max, är du här och vill du välja låt och säga vilken är?
Ja, det är Peter som önskat frågor till far. Han ville ha en variant som inte jag hade, så då kör vi med Hild istället. De är bra.
Ja.
Mm.
Sin tvungen att ensam gå hem sen du rånats och slagits av främmande män. Säg mig, hur kunde ni låta känns det bra, kära far? Är du stolt, är du glad? Och vad kommer du stå i vår strid av idag?
Okej, nu laggar det med datorn lite. Men yes, då har vi hört den klassikern och så har jag också boomat lite här ikväll. Jag nämnde ju för övrigt en preppingbok som jag gillade som det var väldigt länge sedan jag läste, så jag kommer inte ens ihåg titeln på den. Men jag hittade den på en gammal surfplatta som jag grävde fram på vinden här. Den hette Survive the Economic Collapse, A Practical Guide. Den är av Piero San Giorgio. Den gavs ut av Radix, står det. Jag tror det är typ Richard Spencers förlag. Han är väl ingen favoritperson längre, men jag minns att den här författaren var, då han skrev på kanske franska eller något sånt där, men att översättningen var väldigt bra, och jag antar att originalet också var bra, för jag tyckte att det var väldigt så här välskrivet. Han hade sån typ konstnärliga inledningar som var lite på olika teman och kapitel, typ som var lite så här beskrivande för mig av olika teoretiska katastrofsituationer och så där. Och sen var det, men det var väldigt välskriven. Sen var det ju typ 10 år sedan jag läste den. Det var författaren själv, tror jag, som mejlade till Nordfront. Jag tänkte att jag borde ha recenserat den, men det hanns inte med då. Men jag gör lite reklam för den nu i alla fall. Han listar en massa olika saker. Det jag minns var kanske lite så där, var väl att mycket byggde på att man skulle typ köpa ett hus i skogen och ja, vara oberoende och sådär, och att en del grejer kanske var lite så här, sånt som är dyrt. Men första delen av boken verkar handla om olika risker, överbefolkning, slut på olja, slut på alla resurser, ekologisk kollaps, finanskollaps, globalisering typ, verkar vara förutsättbara grejer och sådär. Och sen ja, är det väl olika praktiska sätt man kan hantera de här grejerna. Så ja, den kan jag i alla fall rekommendera ur minnet utan att jag kommer ihåg alla detaljer, men jag minns att den var läsvärd. Men ja, Peter, vart var vi sist när du var med här och fick avbryta, eller vart vill du fortsätta?
Ja, jag kunde knappt sova då på natten för jag hade inte fått prata klart. Ja.
Det är för jävligt.
Nej. Ja, precis. Nej, jag minns inte riktigt vart vi var där då, men jag vet att vi tog inte upp speciellt mycket som jag brinner för, radio.
Komradio
och sånt där. Och sen närmar vi oss lite grann Bob, vi nämnde Bob då. Och vi körde lite EDC, alltså Everyday Carry, istället i miniatyrväska då. Man kan ta sig hem om bilen kraschar, så ska man ta sig hem ungefär. Men jag tänkte nämna lite grann vad man kan ha i en Bob. Och så radio då, såklart, för det är ju paja kommunikationen, så eller att det stängs av 5G och allt vad det heter, så är det ju kört. Så ni kan ju tänka er själv, hur skulle ni kunna kontakta nära och kära och hjälp om ni inte hade en radio?
Man går väl dit och knackar på dörren. Nej, men det är klart det är bra en radio.
Det där lät lika naivt som när jag frågade syrran en gång om, ja, men om det blir solstorm då, för hon köpte åtminstone inte då hem mat typ varje dag så, efter jobbet så där. Så, ja, men herregud, då går man ju bara på en restaurang och äter.
Ja, men jag bor rätt nära vissa släktingar.
Ja, jag vet inte vart jag ska börja. Jag kan börja med radio. Det finns ju åtminstone två stycken radionördar i organisationen. Det är ju jag och Öberg då. Men jag har ju pratat radio förut också, det med att tipsa, jag menar, även om man har en Bob då, en, vad heter det, bailout bag, eller bug out bag, med alla viktiga saker, så bör man ju ändå ha en bra och gärna billig walkie-talkie, eller komradio om man kan kalla det för. Och med inprogrammerat de bra och nyttiga frekvenser då. Men ja,
en vad är det som avgör om en frekvens är nyttig?
Vad sa du?
Vad är det som avgör om en frekvens är nyttig eller bra och sådär?
Ja, det är alltså, ja, du ser när den kom fram direkt här. Nej, men håller man på att prata i radio så inte amatörkanalerna, de här. Det heter ju amatör, men det är ju typ, de är ju så kallat proffs då, på det de gör. Då. Men det kallas ju amatörradio. Sen finns det sådär fria band, fria kanaler som vem som helst får prata. Alltså om man är ute och kör bil så kan man ha varsin walkie-talkie i varsin bil och prata med varann utan att det är någon som kan förbjuda en till det. Och fjällvandra till exempel och sånt där, så är det bra att åka om man kommer ifrån.
Men är det som då typ mer ovanliga kanaler eller vad är liksom, ja,
alltså det är ju det jag vill komma fram till, det är att det finns fria kanaler som man kan använda sig av.
De andra är som ockuperade av andra, kan man säga.
Ja, alltså det, man säger så här, pratar du på en kanal som det krävs radioamatörlicens för, då blir det ju väldigt obra, då blir det mycket ilskna människor då, som gapar och skriker och Vi ändrar åt skogen.
Och varför blir det så?
Ja, nej, men det är ju seriöst. Alltså, det är ju staten som har styrt och vilka frekvenser som är tillåten att prata i fritt utan licens. Och så vilka frekvensband och sånt där. Du får prata i bara om du har tillstånd. Sen är det ju liksom vem som helst kan trycka in en knapp så här. Men jag rekommenderar inte att förstöra för andra. Då, som, det kan ju förstöra även för om du trycker på fel, om du inte kan någonting så... kan ju förstöra för andra som är inlöd, till exempel. Så att, men det jag rekommenderar, det är ju så här vanliga, nu är de kinesiska dock, men Baofeng heter de. Väldigt behändiga, många olika sorter. Och de kan ju, det är ju både 2 meters bandet och 70 centimeter. Och just 70 centimeter är ju jättebra om du är inne i grottor, tunnlar, stenhus, städer med täta, ja, tätt mellan stenhus och sånt där. Det studsar bättre. Och nere i bunkrar och sånt där också är det jättebra. Jag tror det togs fram för just för såna här rökdykare och sånt där. Just för att kunna ha kommunikation då när de går in i trapphus och källare och sånt där. Så att, där finns det lite olika frekvenser som är fria att använda och som inte så många använder heller, så det inte blir störningar. Vissa frekvenser är ju så, det är till och med baby talk och sånt där, så det kan bli jätteutstörd av barn som har sina leksaksvåkertåk och sånt där. Så det gäller att hitta några bra frekvenser, och vi brukar köra på bra frekvenser utan att nämna vad. Men ja, det är olika. I skogen är det kanske bättre med 2 meters, för där finns ju jaktkanaler också. Ju, några av de här kanalerna samsas ju båtfolket också. Åtminstone i vid kusten där. Så det är lite olika kanaler som är bra att ha.
Men jaktkanaler är också liksom fria att använda utan att man har amatörradiolicens typ?
Ja, precis. Just de i alla fall. Det finns ju jaktkanaler på olika band. Då. Men... jag tänker på, det finns ju nödkanaler, kanal 16, det är internationell nödkanal i hela världen. Som jag tror av...
kan man gå in på den och hålla in knappen en timme typ av förjävlas?
Ja, då blir det ju bra. Då kan du ju kanske riskera att någon drömmer eller någonting. Ja, nej, för det lyssnar jag.
Nej, men det är ju ändå ett intressant system som så lätt kan typ så här saboteras. Och allt bygger ju typ på etikett och ja, att folk förstår vad de gör och sådär. Så det är väldigt så här, det känns som en vit hobby.
Jo, det är white man thing med radio. Men så man måste ju ha respekt för varandra. Vissa folk har ju respekt för någonting. Det är mer som liksom så här, djur. Men det är en annan fråga. Man vill inte bli störd själv ifall man måste anropa. Du kan ha ramlat upp i någon bergskrev eller någonting och så måste du ha kontakt. Då vill du inte att någon sitter där och tjoar liksom och trycker och förstör. Det kan ju innebära döden och även för den personen om man får tag på den sen. Men nej, man ska ha respekt för radiodisciplin och så. Men har man inte det ska man läsa sig till det på nätet hur man ska bete sig. Sen bör man ju kanske inte prata jätteuppstyltat som en del radioamatörer gör. Det brukar man ju oftast göra i som man får kontakt. Och sen när man väl har kontakt då kan man ju bladda på det mesta. Men i alla fall, har du en radio i din ryggsäck och det blir kris. Du knäpper på den, du avlyssnar. Det brukar finnas ett system som heter 333. Du ska lyssna på kanal 3 på det bandet du tar på då, så att säga. Om du har radion på. Och sen typ om det är var tredje timme och lyssna 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9. Så kan du ju, har du tillgång till ström och sådär så du kan ladda hela tiden. Då kan ni lyssna hela tiden. Men just för att spara batteri också. Lyssnare, så anropare gör ett sådant här allmänt anrop då. Och vet fler folk om det där så gör ju de likadant. Och till slut kan man få tag på någon likasinnad som också kanske har problem. Eller som kanske kan hjälpa. Jag vet inte om du har sett, man drar till någon film här. Den här, vad heter den? I Am Legend. Med, ja, jag kommer inte ihåg vad den heter.
Inte den afrikanen eller?
Jo, ja.
Will Smith är det.
Ja, Will Smith. Och han... Han är ju in och så här avstängt. Det är nog New York, vad tror jag.
Ja, det är någon storstad, New York, ja, precis. Och så ja, är det precis, typ zombie-apokalyps. Ja, hela världen precis. Har gått under, typ.
Ja, ganska häftiga effekter där också.
Ja, faktiskt.
Ja, och då åker jag ner till sin hamn där och prata med jämna mellanrum och ropa tills han får kontakt med honom. Och... ja, jag vet inte vem det är som tagit fram det där systemet, det här med anrop var tredje timme och sådär, men det går att googla 333 radio eller någonting sådär. Så får man fram lite information och regler och sånt där, så att, jag hoppas fler tar till sig det. Men i alla fall så kan du ju som sagt få tag på, jag känner ju väldigt många som har radio, det gör ju ni också. Och vid en kris så bör man ju tänka på den där radion och ha den laddad och ha den igång framförallt. Så att det finns alltid någon som hör. Är man uppe på ett högt berg till exempel så kan den ju sända flera mil. Det beror ju i och för sig på effekten på radion också och speciellt antennen. Antennen är väldigt viktig. Så att ja, bättre att ha en radio än inte. Det kan rädda liv. Även om det inte är en kris så kan det rädda liv att ha en radio i bilen till exempel. Som jag nämnde här med min Everyday Carry har jag en liten äldre Baofeng då. Och den är ju också programmerad med alla viktiga kanaler. Jag bor ju, höll på att säga längs kuster, jag bor ju på nö till och med. Så att, jag skulle ju kunna få tag på... kustbevakningen utan problem fast jag är på land. Om jag nu måste, om det är fara för livet. Det finns, ja man säger så här, det är ju 90% som har radio och lyssnar bara, de pratar aldrig. Men skulle de anropa och säga att det är livsfara så kanske till och med de så kallade ubåtarna lyssnar. Eller åtminstone kontakta någon annan som skickar hjälp. Jag förlitar mig en hel del på radio. Eller om du kör i diken med bilen och du har radio. Nu har jag en fast kopplad radio i bilen. Med en meters antenn på taket. Men ja, man kan ju även ha en walkie-talkie. De kostar inte så många hundra och de kan rädda liv. Det är väl det viktigaste egentligen att ha med sig i en sån här nödväska. Tycker jag i alla fall. Och så powerbanks och sånt där så du kan ladda upp. Eller solceller. Just när det gäller kommunikation. Och sen, ja, du har ju burit min och du har ju sett mig när jag demar den också. Så att du kanske minns lite jag har i den. Jag har kanske gjort den här overkill. Ja, den jag hade förut. Den här bobben som du fick bära i skogen där.
Ja, det var lite så här optimistiskt.
Ja, men allting går ju att använda. Har man bara något omslag.
Jo, men jag menar optimistiskt att du skulle bära allt det.
Minns du vad han vägde?
Ja, det vägde ju.
Men det där är ju faktiskt liksom... Alltså poängen med en bob är ju just att det är en bug-out bag, att du ska kunna dra iväg med den snabbt typ. Och,
ja, ja.
Visst, man kan ju slänga in den i en bil och sådär kanske, men tanken är väl också att man ska kunna fly in i skogen kanske, och då bör det vara något som, alltså viktminimering är väl en fördel. Det är ju samma sak typ när man ska så här, fjällvandra och sånt, att man ser över onödig vikt och tar alternativ som väger mindre liksom, där det går att välja. Jag brukar göra saker typ som att så här, såga av tandborstar och sånt när jag ser ut och vandrar. Typ att man bara har den delen som man faktiskt borstar med typ en liten att hålla i typ.
Du sitter inte och borrar hål i tandborsten som fantasterna gör?
Nej, Nej, någon måtta får det vara högt.
De sätter ju jämna mellanrum så att den fortfarande är tillräckligt stark för att borsta med mun.
Ja, och limma fast den på fingertoppen.
Ja, jag är inte extremist, jag är bara... Jag är inte...
Ja, nej, men det, jag kommer iväg ganska fort med den, men kanske inte så långt. Men nej, men nu för tiden är det mer...
Du behöver säga jeep och släpvagn för att bära din bomb.
Ja, precis. Och för att köpa en sån här lada Niva med släp. Nej, men nu är han betydligt behändigare. Eller de, jag har ju ett par stycken här. Så att, när man har familj så måste ju ha djurmat också. Så.
Men med det här med vikt i åtanke då, om man ska prioritera, vad är det för grejer som ska ner i en sån här väska då?
Mat, så lätt som möjligt. Helst inte någonting du måste koka, men är väldigt mycket vatten. Om du inte vet att du ska någonstans som har en brunn till exempel som inte sinar, då kan du ha med det torrfoder eller på säga. Annars finns det ju sådana här påsar med värmer utan rök. Jag vet inte vad de heter de där. Det är en kemikalie, typ en liten binda i, så häller in halv lite vatten så blir det jättehett. Så de där påsarna med blöt mat. Och det är riktigt god mat. Även när du köper på Jula.
Det kan vara lite blandat, men ja, visst.
Ja, precis. Jo, men jag gillar lite asiatisk och sådär. Och så kan man ju alltid ha med sig salt och peppar. Det väger ju ingenting.
Jag tycker ofta man blir lite skum i magen av frystorkad mat. Men...
Ja, frystorkad, men inte den här blöta maten. Den som är färdig.
Ja, just det.
Frystorkad är inte bra i längden, men den är ju väldigt lätt.
Ja, nej, men det är sant. Jag har också testat sådana där som är blötlagd och som man bara lägger i kastrull och kokar upp till.
Ja. Ja, vi hade ju de här militära maten hade vi, och det var ju ganska faktiskt god mat där också från Litauen.
Mm. När jag vandrar så brukar jag ha mycket så här, typ nötter och choklad, det är ju så här kalorier och kanske inte
för att få lite
rätt mycket energi liksom ändå.
Ja, men precis. Men det är liksom så här mat, och så måste man åtminstone ha någon början av vätska med sig. Man kanske inte kan bära omkring 25 liter vatten.
Det pratar vi om sist.
Jag måste bara inflika en grej när ni pratar om torrmat och sånt där. Är man riktigt seriös så kan man göra det här som jag pratade om förr, pemmikan. Det är ju himla smidigt.
Ja. Ja,
det är både nyttigt och naturligt och otroligt lätt att bära.
Vad hette det, sa du?
Pemmikan.
Vad är det?
Du torkar kött. Gärna nötkött. Man strimlar ner det, man har det i en sån här torkapparat eller i ugnen eller något sånt där. Och sen så maler man ner det till typ som köttmjöl. Och sen blandar man ihop det med vad heter det nu igen? Fett, det här fina fettet hos nöt. Det står still i huvudet här. Det heter ju ister på gris och så heter det... Ingen som kommer på, eller?
Nej.
Talja, precis. Taljbollar. Ja, blandar man ihop det med talg och så att det blir som en litet block. Och sen kan man lägga in det typ i folie eller något sånt där. Och det håller jättebra så länge det inte ligger i direkt solsken och sånt där. Om man har ett skafferi eller något sånt där. Man ska göra det lufttätt också då, så att det liksom inte kommer in luft och att det påverkas av det. Men hållbarhet på 2 år. Man kan ha i lite kryddor i det. Upp till 5% bär kan man ha i.
Ja, det där fick mig, med pulver fick mig att tänka på, det är inget som jag testat men jag köpte. Det är någon så här jätteenergiintensiva klossar. Jag minns inte ens riktigt vad det är, men det är som, vad jag förstår det, så lägger man dem i vatten och så blir det som gröt typ. Och det är jättemycket så här näring eller energi i dem i alla fall.
Det bra med sådana här pemmikan är att du kan ju ta det till annan mat om man vill. Att man har ris eller något sånt där. Då måste man ju ha vatten och sånt där, vilket vi inte pratar om kunde vara problem ibland. Men säg att man är hemma till exempel och sånt där. Så att, pemmikan är ett väldigt bra sätt att förvara protein och fett som är det viktigaste. Att få.
Sen är ju frågan lite vad man har för intention med sin Bob och ja, jag vet inte.
Ja, man får egentligen
se att de behöver fly så där och ja. Är det liksom, ska man ha mat för en dag? Ska man liksom ha...
Ja, det brukar prata 72 timmar.
Så att man typ kan skaffa mat när man kommer ut i skogen istället för att bära med sig maten i sig och sådär. Typ. Det finns ju lite strategier där.
Ja. Jag googlar Bob så brukar det vara 72 timmars. Det är som sagt... Det är
då kan man hålla rätt lätt med maten ändå.
Ja, men precis. Och ja, exakt. Det går ju
att det ska vara som helst. I situationer då behöver man inte ha 3 mål mat per dag.
Nej, exakt. Och ja, sen är det ju skydd och värme också. Och skydd menar jag inte vapen då, såklart. Det gillar jag inte. Utan då är det ju liksom tält eller någon camping hammock då. Eller hängmatta eller vad det kallas för. Eller bara en tarp, alltså en skydd av behövde, eller en poncho, utan regnponcho, så här engångs kan man ju bli räddad av också, för det är ju, det blåser ju inte genom den. Det är ju ofta vinden som gör att det blir extra kallt då, om det skulle regna. Så att, och värme, det är ju alltså ett tändstål, köp ett tändstål på Biltema, superbra kvalitet, och så får du lära dig använda det såklart då. Annars är det ju inte, är det värdelöst. Men ja, så. Och även såna här som har en fruntimmer, så har de säkert köpt någon sån här bomullsrondeller när de ska tvätta av sig smink och sånt där. Så alltså, köp en egen sån där tub eller så skär du här och lägg in en sån sippåse från IKEA. Så kan man använda det som tänne. Plus en också jättebra till den, en burk med vaselin. Och då förstår jag vad ni tänker, men jag tänker att då tar man en lite bomullsrondell och sen gröper man ur lite av vaselinet och då blir det jättebra tänne. Så att det brinner länge, man hinner lägga på pinnar och sånt där. Så att, och det är det. Och sen kläder då, ombyte. Och strumpor är jätteviktigt. Gärna två typ Ica-kassar eller någonting också som man kan stoppa ner i skorna om man vill göra. Det är väldigt vattentätt då. Och ja, extra tröja och någon tunn, vad heter det, skaljacka och sånt där. Om man inte vill köpa Gore-Tex så finns det ju andra grejer som kanske är nyttigare för naturen. Men gillar man Gore-Tex så är det ju svårt att slita sig från det. Det går ju med vanlig regnjacka också, men det blir väldigt, väldigt fuktigt och jobbigt att promenera runt i en sån. Det är väl det. Och en skaljacka väger ju ingenting. Den kan ju knälla ihop och stoppa in i en benficka i princip. Men det är det vattentätt och vindtätt. Det är viktigt.
Du har ingen äkta sån här vaxrock då?
Nej, när jag var i München så finns det ju ett gammalt företag där som heter Lodenfrey. De säljer till Lodenrockar.
Ja, just det.
Och det är ju typ, det är ju riktigt bra, men det är ju så jäkla dyrt att det är.
Jo, men de är häftiga de där som man vaxar in faktiskt. Och ja. Väldigt slitstarka och bra.
Ja, de är läckert snygga.
Mm, det är
de. Det är Cowboy över det. Men de kan ju vara lite tyngre också. Va? Så att,
jo, de är tunga. Det är de, ja. Lite dela.
Ja, men precis. Och så något som jag tycker är viktigt i alla fall. Det tar plats, men det är viktigt. Det är ju en filt. Ölfilt. Och det är också bra att lägga över. Ylle? Ja, alltså en riktig ylle. Ja. Ylle, ja. Riktigt sån här som man har i det militära också.
Mm, de
brinner inte så bra och perfekt att täcka över sig om du ligger bredvid en brasa som smäller och flyger. Och
ja, precis. Jag kan säga att Martin, modern sovsäck som är livsfarligt.
Ja, Martin har räddat livet på mig en gång när jag gled ner i en eld. I en stocklåsa. Ja, det var vi... Vi gjorde en jättestort brasa och så grävde vi ner oss en halv meter i snön då. Och så låg vi där under en besändning och när det där brasan brann och det smälte snön och då blev det så att, som en backe ner som man gled.
Okay.
Ja, så att jag gled med fötterna, hela benen ner i brasan. Och så
medan du sover?
Ja, visst. Och sen, och sen small det till bara, fan, jag tänkte, någon som sopade till mig. Så jag hade hört Martin som hade vaknat och slog mig för att jag skulle vakna och krypa upp därifrån. Så annars hade jag flammat upp för att det är jättemycket hål i sovsäckerna.
Spännande.
Och han och tacka för att jag lever. Och ja. Men det finns ju såna här, vad heter det? Filter är ju inte, utan sådana här mylar eller vad det heter, de här metall. Vi nämnde det sist också. Sån, de 60 spänn eller någonting på Clas Ohlson eller vart som helst. De kan man stoppa i ett par stycken. Beroende på hur många man är, om man är ensam så räcker det kanske med en. Men dels kan du lägga under täcket. Eller så kan du, om du har en presenning som du spänner upp då. Så kan du, om du har tejp, typ, det har man ju alltid med sig, silvertejp eller något. Lärtejp. Och då kan du tejpa fast den där mylaren under. Så att värmestrålningen ifrån brasan studsar där och sen ner mot där man sover. Så det är väldigt, väldigt enkelt och tar ingen plats och är lätt. Också en bra grej att stoppa ner. Sen behöver man ju egentligen inte så mycket mer förutom någon kokkärl eller någon kök då. Då får man ju välja själv vad man vill ha. Om man vill köra gasol eller om man vill ha något sånt här som man fyller med pinnar och kottar och sånt där. Det är ju liksom det absoluta överlevnadsköket. Men tyvärr måste man ju mata ihjäl sig med pinnar och kottar för att den ska hålla hettan och sånt. Så då kan ju gas och gasol vara ett alternativ. Så att, ja, det var liksom det är grunden så att säga. Sen kan du ju fylla på med kompasser och massa sådana saker. Och i vapenväg som sagt i Sverige så får du ju knappt ha en slangbälla. Så att det är en machete och en kniv. Och det har man ju för att höga sig fram eller höga ett led och grejer. Så att det är inte några vapen. Så. Ingen försvarsvapen. Så. Om det inte kommer någon björn eller någonting som nygränt. Det beror på vart man bor.
Alltså, du kör hellre med machete än yxa eller har du både och?
Nej, yxa har jag också en liten.
Ja, för yxor är
och sånt där fällbarnsåg och sånt
där.
Ja, det är ju man börjar ha det egentligen som man vill ha två olika yxor, en liten som man kan ha i bältet och så en lite större för att droppa ner stora trän då. Om det är så. Ja. Men som sagt,
handsåg. En sån här utfällbar.
Ja, fällbar. Ja. Mm. Och det har jag, den kan jag säga, den har räddat mig ett par gånger. Och det är en jätteenkel bildning som jag köpt på Engelsons.
Ja, men är riktigt bra faktiskt.
Ja, det är helt otroligt. Jag trodde att det skulle gå sönder på en gång, men den har jag sågat mycket med. Men sen finns det ju så här proffsgrejer som är svindyrt och som är med, jag vet inte vad den heter ens.
Har du testat sådana här vajer som man kan såga med?
Ja, det har jag gjort, men det kanske var skräp för det var ingenting som jag rekommenderar. Ingenting jag vet.
Som de blir ju otroligt små ju när man packar dem. Så att det,
ja, men precis. Det finns ju även alternativ med T-handtag på båda sidor. Och så är det en motorsågskedja som är mellan. Då. Och då har de kapat bort typ tre, fyra sådana här
länkar.
Vet du, ja, länkar. Då. Och sen... Så att det annars blir så trögt att dra. Men det är ju ett alternativ. Det håller ju väl bättre än en vajer då.
Mm.
Att, jag provar en vajer där, men jag har inte hittat någon som funkar i längden. Det funkar ju med mindre pinnar, men inte...
Inte träd?
Ingenting. Nej, men visst. Nej. Nej, men det blir, är det något träd som har ramlat också som är att torka till rejält så det är sekt, då är det ju jättesvårt då.
Jo.
Och dela på det. Kanske en mindre sån här, vad heter de? Inte fogsvans, vad heter de? Vanlig
tåg
med sån här, bygel alltså.
Ja, Men det är väl det som är en såg. Ja,
ja det kanske
jag vet inte vad de heter. Bandsåg eller bågsåg. Ja, eller jag vet inte vad de heter.
Nej,
men det andra är ju fogsvans. Det alla säger. Ja. Många säger såg om.
Spelar. Ja, men precis. Ja.
Det borde vara dödsstraff på alla som säger det.
Ja, det tycker jag. Ja. Det är samma som de som, samma som, de som filmar vertikalt också med kamera.
Ja, precis.
Att, om det är viktiga grejer att filma. Men ja, skitsamma. Nej, men det är väl... man får tänka logiskt. Alltså. Det är logiskt tänkande. Och så hur mycket man har tränat sin rygg. Och vilken rygga. Det när jag pratade om förut som Martin Stackan fick slita. Det är en gammal militär rygga från... ja, vad heter de? Det är inte Wehrmacht i alla fall. Det är Bundeswehr.
Hur är de då? Är det med metall?
Nej, de är lös som en...
Det är mjuk alltså?
Ja, åtminstone den gamla modellen. Det finns ju säkert nya där också. Olika truppslag då. Om de är jägarförband och sånt där. Jag vill ha lite bättre kvalitet, minst tänker jag. Men annars rekommenderar jag militära kläder. Och... gillar väl du också där, för att det är ju, det finns inte något bättre. Det är tre lagers Gore-Tex är för militärt bruk, alltså gjord för krig. Det är oslagbart. Det går ju liksom inte att få bättre kvalitet.
Det är bra pris på det också i förhållande till kvalitet.
Ja, plus att vill man inte ha kamouflage nu då, så jag gillar ju Rautir åt en kamouflage, så att jag gillar kamouflage. I alla fall, så det finns ju även mörkblå och sånt där, ja, som tänk för marinen och sånt där.
Marinen, ja, precis.
Det är lite bättre. Då smälter man in även ute i urban stång. Miljö, så att säga. Ja, visst. Man ska väl inte klä sig så att man... alltså,
man sticker ut alls för mycket.
Nej, men precis. Greyman, eller vad kallas de för? Sådär, som...
Men det är jäkligt bra med kamouflage i skogen. Det gör stor skillnad, alltså, om man bara ligger still. Så...
Ja, så är det. Det är därför jag har gjort min syftning hammock också med fläkthorn.
Jaha.
Mm. Det kan du inte köpa, så lite jag vet i alla fall. Färdig. Man får komma ganska nära. Om man inte tänker på det så där. Då får man komma ganska nära. Det har hänt att man har varit hängt i mellan två träd och så har man gått iväg. Och lite skymme och så tänker man, vad fan, bodde jag ungefär? Så man får gå och kolla. Man får vara... Som sagt, bra nära ibland när man sett en lite skugga och sådär. Det funkar. Men ja, det är också så, antingen har man ett tarp då, som det heter på engelska här, eller presenning om man översätter. Och vindtätt skydd alltså. Och de brukar ju vara gjorda så jättetunt tyg. Så att de tar inte heller någon plats. Och har du en sån här hammock så brukar man även ha en sån där skydd då. Och allting cirka ett kilo eller mindre beror ju på vad man vill ha för kvalitet. Och då, det tar ju ingen plats. Det är som en mindre än en handboll så att säga, som du kan trycka ner i vilken rygga som helst. Så att det är ju, jag tror, om man flyter skogen så att säga, då är det jag rekommenderar. Ej fjäll då. Då är det ju sagt inga träd, men som vi diskuterade sist. Och nu är de så billiga de där också, så du kan ju köpa både en man och två mans med presenning och tarp allting för några hundra. När jag byggde min, då kostade det de billigaste 2,5 eller någonting, och då var det inte ens knät eller knortknät. Lite har blivit billigare.
Jo.
Har ni somnat allihop?
Nej. Du är så bra på det där. Så att det...
Ja, visst. Ja, men så det är en smaksak det där. Och så som sagt, en bob är inte till för att du ska överleva i flera veckor. Liksom. Det är 72 timmar, alltså några dygn för att du ska överleva. Så du behöver liksom, som du säger, inte ha något... Det är rätters måltid med lite champagne och grejer. Men för att det skulle vara trevligt för moralen. Men det är ingenting som man behöver. Utan det är ju Oftast, jag tycker att man ska ha en
fördel
till.
En fördel när man är ute i skogen och sånt är ju att allting som hemma hade varit jättetråkigt att äta oftast är så himla gott.
Ja.
Det är lite underligt, men man...
Ja, man äter inte först man blir riktigt hungrig. Heller.
Nej, precis.
Spara på. Du kanske klarar det utan mat överhuvudtaget 72 timmar, men då kan du få huvudvärk och man mår inte bra. Utan
sen faktiskt, en sak som de tryckte ordentligt på i lumpen, och jag misstänker att du håller med, men det finns ju sådana här saker man ska prioritera. Och det är ju dricka och värme först och främst. Och sen efter det kommer faktiskt, om det inte, du vet att det är väldigt kort tid, men så kommer att få i sig näring och få mat. För med maten så kan du hålla kroppsvärmen och du orkar liksom tänka och hålla igång. Och i sista hand om man måste, det är att du, många som är väldigt trötta, de väljer typ att gå och lägga sig direkt när de kommer fram.
Ja.
Och det viktigaste att börja med är liksom du ska äta, du ska göra ordning så att du ligger varmt och bra. Kanske lägga under ordentligt med granris och sånt där på marken så att du liksom får bort markkylan och sånt där. Så att sömnen prioriteras sist av allt sånt där.
Ja.
Det är viktigt att ha i bakhuvudet. Och är det någon som är sådär så att de kommer in i skogskoma, vilket många gör ute i skogen, då måste man liksom se till att de äter och de här grejerna. Hjälpa dem med det.
Ja, precis. Jag vill säga, en del har jag aldrig varit i skogen nästan. Och de kan få bli väldigt rastlösa och uttråkade och allting. Jag har jobbat på ett ställe för det första. Och då satt jag typ isolerad. Det var ett fotoframkallningsföretag här i stan som inte finns längre. Och då satt jag isolerad. Ifall det skulle hända någonting med filmen så skulle man släcka ner och ta på sig elbriller och sånt där och rädda. Så att där tänkte jag, men gud vad tråkigt att sitta helt ensam. Men jag märkte att jag hade en sida som efter ett tag tyckte man var skönt.
Okej,
en del kryper på väggarna. Och sen har man ju varit på statlig semester. Och det är också inget problem. Jag hade kunnat vara där längre. Mina undersåtar... var helt galen. Det är en del kryper på väggen efter två dygn. Så här, du bara hej hej. God och glad. Så att, det beror på hur man är rent psykiskt också det där.
Jo.
En del balla djur bara för att de har fått punktering längs vägen. Och jag bara ja hopp. Då fixar det här då. Ungefär. Att, det beror på hur man är som person också tror jag. Jag skulle kunna titta ut i skogen och titta på de här. Nu säger jag inte att jag kommer klara det, men på de här Alive och allt vad de heter. Har man allt annat skydd och sånt där och möjlighet att jaga och man har någon form av pilbåge eller vad som helst. Det tristessen, det är ju så inga problem. Det är som de som, när man har varit arbetslös också, så det är folk, ja men det är roligt att komma ut på arbete och få träffa folk. Ja vad fan, jag träffar familjen, det får fan räcka. Det är absolut inga problem så och sånt där. Men jag pratar ju med frugan och pojken och hunden och katterna och det är ju, det kanske är lite så här osunt att prata med djuren men jag förstår det är ju det som man säger när man jobbar också ser man att de ska ha nu ska vi ha firmafest och alla jublar jag bara fan ska jag måste träffa er
ännu mer
8 timmar om dagen ja precis.
Oh. Nej, precis. Alltså man måste ju inte vara otrevlig på jobbet, men det räcker bra att omgås med den där.
Ja. 8 timmar om dagen räcker långt. Nej, men så att det är ju... Alla är inte så. Det kanske är lite idiot när det gäller det, men det bjuder jag på. Ja, så att det är ju... Från det till bobben då så kan man ju säga att man kan ju även ha med sig lite, ja men vad heter det du nämnde, men det finns ju beef jerky och sånt där. Det är också så här, man torkar strimlade köttbitar och sånt där hänger. Och det är också jättebra och moraliskt uppbyggande. Eller bara en liten så här sugtablett, karamell alltså. Halstablett eller någonting. Bara man får i sig liksom någonting som man kan sitta och suga på som är, ja, man blir lite glad. En ölkorv eller vad som helst.
Sådana här grejer som Martin nämnde, alltså att man har lite choklad och sånt med sig, det är ju också bra. Man brukar känna att man behöver sånt där lite när man är ute i skogen. Så att det,
just. Man får ju tänka som sagt på
det. Det är inte nyttigt, men liksom, det är inte bara där man har med det heller.
Så. Nej, men det, en sån gång bryr man sig inte om sånt.
Nej, det är, precis.
Det är mycket kalorier.
Ja, och sen en sak som jag helt har glömt bort. Som jag också har, som jag tog upp sist, det är ju faktiskt ett vattenfilter. Det väger ju ingenting och är litet så att det får plats i handen. Och jag tror det här vattenfiltret som jag har, jag tror det står att den ska rena, är det 100 000 eller 300 000 liter? Sen vet jag inte om jag det. Om man sköter det ordentligt, alltså blåser ut åt andra hållet så den här rena. Men... ja, jag vet inte. Jag tror att det kommer räcka resten av livet för hela familjen om det.
Du har ingen sån här tillsats som man kan sätta, typ som en påse man kan sätta filtret på och låta det droppa igen, hänga upp den och låta det droppa igenom?
Det är PET-flaskgänga på den. Så att det följer med en påse, men den brukar gå sönder och läka. Så att det är bättre med en PET-flaska. Och det kan man hitta ut i naturen. Ibland så att man får göra rent och fylla upp. Och även kan du stoppa dit en går vi sätta dit sån här slangkoppling. Gardena eller någonting så också. Och då kan du göra något sånt där hängande variant då, med en jättestor vattenbehållare upp till och sen rinner det ner där då. Så då kan man bara ta tag i slangen och suga i det via. Det går inte att göra någon dusch och sånt där.
Nej, precis.
Du måste
lyx.
Nej, men precis. Nej, det är ju bara rulla sig i båtgräs. Det blir ju torr. Eller har vi servetter. Med rengörings. Gärna som inte luktar saker. Ja, en del vill ju ha lukt också. Det kanske är bra. Ha lite doft. Men annars gillar jag den neutrala som är typ 99,9% vatten. Huggies brukar de heta.
Ja, just det.
Det så du ser, det går fort att fylla upp den där ryggan. Så du får ringa till Martin.
Vad brukar du ha med dig för att typ rengöra matgrejerna med sånt där? Har du typ diskmedel med dig i någon liten
flaska? En liten flaska har jag och så en liten disksvamp. Och sen har jag faktiskt en diskborste som jag har kapat av. Så den är typ hälften så lång. Jag har kapat av och skruvat ihop den så att den sitter. Så den är halvlång så att säga, eller hälften så lång.
Visst var det väl så att om man hade lite problem med att man saknade sånt där, kunde man använda, vad var det, matfettet och aska, va?
Ja.
Och göra som ett slags diskmedel utav det, va?
Ja, askan gör väl att det blir vad heter det då?
Ja, det blir ju basiskt. Det blir tvålaktigt liksom av det. Tvål består ju av fett.
Ja, men sen kan du göra så, om du vill grovrengöra så blir det bara mossa och lite fin sand.
Ja, precis. Det också, ja. Mm.
Och sen får man väl skölja ordentligt så att man inte får så mycket smuts och sånt. Mm. Det beror på vad man äter. Äter du typ pyttipanna med gräddstuvad pyttipanna så är det inte jätteroligt när det är kalla.
Det gäller ju att vara proaktiv när man är i fält sådär. Alltså typ gör rent grejer direkt, inte så att saker gror in och sådär. Jag brukar ju göra samma med diskborste som jag gör med tandborsten, att man knäcker av skaftet och bara tar med liksom själva borstdelen. Om man inte har någon jättekonstig mat och inte låter det gro in så går det ofta liksom bara med vatten att så här gnugga bort det värsta
och sen
leva med
lite hygienivån. Bakterier rensar ju magen bara.
Sen kan man ju ha såna här små plastflaskor liksom som man fyller med Yes eller liknande som man kan ta med ut.
Ja, ja det har jag liten. Och sen har jag ju...
Och sen om man värmer mat i ett spritkök så sparar man ju ofta gärna lite extra varmt vatten då som man kan göra rent saker med snabbt efteråt. Och då får man gärna också äta liksom snabbt så att man kan göra rent snabbt och packa upp snabbt.
Ja, som på vissa sportaffärer som XXL till exempel har de ju en sån här avdelning med tältsaker och sånt där. Och där har de ju även sån här pyttesmå, så det är som små löv. Alltså, och det är antingen tvål, kroppstvål och sådär. Och så finns det tvättmedel eller, ja, för att tvätta kläder och sånt där i en bäck eller någonting. I en holja. Så att det finns lite sådana smarta grejer som inte väger någonting och är som typ som en tändsticksask ungefär. Lite mindre än så. Som också är perfekt att stoppa in. Du kan ju till och med stoppa in hela lådan i munnen utan att det syns att du har någonting i munnen. Så liten är det. Så det är lövtunna ark då, som du drar lös. De brukar funka jättebra. Och även jag tror det går att tvätta i saltvatten också. Annars finns det så här saltvatten bålar på apoteken. Om man håller till i saltvatten då. Vi har ju inte så mycket sånt här uppe.
På tal om apotek, typ så här djungelolja mot mygg och sånt kan vara bra.
Ja, men du vet inte hur det är.
Fast i landet och sånt.
Ja, för när det var djungelolja så tog de ju bort något verksamt ämne som var typ jättefarligt men jättebra här i Sverige. Så då fick man åka över till Finland och köpa, för där hade de kvar då. Så jag vet inte hur det funkar nu. Det finns ju även sån här djungelolja med sån här roll-on. Ut som en sån här hydrantrollon då. Att knyta på.
Bästa taktiken är att lära sig att bli en med mygga.
ja, precis. Man hotar dem. Men ja, annars finns det enkelt.
Man blir vän med den.
Ja.
Så får man väl typ fylla på blod efter en stund eller någonting.
Ja. Och vad säger du när de hugger då? Loppet tar nytt.
Nej, men fortsätt bara. Men det här,
jag går
ju på våra breddgrader. Men ska man vara i längre norrut som i Lappland eller någonting liknande, så, eller i fjällen, så är det förmodligen helt omöjligt. Det är det som svärmar.
Ja, det ska ju funka. Jag har provat en gång då och jag tyckte att det funkade då i alla fall. Det är ju att ta en näve myror och gnugga in i handen. Och så gnuggar man där på händerna, armarna och benen. Då det är myrpisset så att säga, det är att det inte kommer mygg.
En bra sån här typ liten mössa med lite brätte på, så en sån här nät som man kan ha över och så.
Ja,
det är ju rätt smidigt, skapa lite avstånd mellan nätet och nacken och ansiktet. Ja. Och så långärmat och sånt där i övrigt, så blir det rätt bra ju faktiskt.
Jo, täcker man sig så löser man det mycket.
Ja.
Ja, men apropå mat så kommer jag på det nu. Jag kan rekommendera att det finns långa skedar med långt skaft i titan. Som man kan köpa från olika butiker. Allt från Kina butiker till även här i Sverige.
Alltså skedar med långt skaft?
Ja, som är gjord av titan.
Titan är lätt, eller?
Ja, det är jättelätt och hållbart. Och då är det ju perfekt att komma ner i de här matpåsarna. Om du har sån här antingen torrfoder eller de här blötmaten. Så då är det ju, slipper du slänga över maten innan och byta om du måste diska. Då äter du direkt ur. Och skeden är ju så lång så den når ända ner. Slipper du bli kletig på fingrarna. Så det är ju jättebra. Jag nästan säger man skrattar när man tar fram en sån där sked och inte blir geggig.
Det är lite osmidigt med långa prylar ändå.
Ja, men nästan är lång. Det är inte 2,5 meter lands. Utan det är ju bara typ 25 centimeter och väger ingenting. Du får ju plats i vart som helst. Hitta en ska ta en bild och skit. Men det är jättebra tips från mig att ha en sked med långt skaft. Just för att äta då. Då är det inget roligt att bli, speciellt om det är kallt på vintern och så blir det får du en sån där fett eller någon sån där kletet på fingrarna, det kan ju lätt förfrysa det. Och man stoppar inte ner fingrar, kalla fingrar ner i snön och gnugga så här, och så blir det ännu kallare. Fettet på fingrarna fyller ner hela dig. Ni ser det framför er nu när jag förklarar.
Ja.
Ja, nej, men annars kan man ha som när vi var här sist och vandrade i skogarna, så hade jag med mig min chef. Och hon la sig, vi låg sked i sovsäcken, så det var väldigt varmt och skönt. Men som sagt, glöm inte hundmat då.
Nej, annars äter den upp dig till slut.
Så. Ja, det gör hon. Ja. Hon älskar mig. Och så någon form av skål då. Det finns ju såna här jättebra plastskålar som du trycker ihop så det blir som... Ja, förstår ni? Så de blir platt.
Mm.
Väger inte någonting heller. Trycker du bara ner botten så blir det stor som en skål. Väldigt mycket smarta saker. Men tyvärr som sagt, det får inte plats allt. Så att du får ju, man får ju provväga och testa sig fram och gärna ta på den och provgå lite grann.
Ja, eller så ger man den här resten till Martin.
Ja, mm. Ja, det är alternativt. Jag brukar köra på det. Så att, nej, men vi bytte rygga en gång och då fick jag prova en riktig rygga och sen blev jag såld. Och då, ja, efter det så köpte jag faktiskt en helt splitter ny varen på 60-65 liter från Haglöf. Och de gick ju på några tusen, men jag köpte den på Elkhjälpen hette det då. Nu heter det någonting annat. Och den där köpte han för 200-300 spänn eller någonting.
Oj, jäklar vilken fynd.
Ja, det var ju där. Ja, så att den, och den var helt ny. Plus att när man hade stoppat ner en sån här, vad heter det då? När man, liner som man kan stoppa ner i typ som den inre lakan på sovsäcken.
Mm.
Fanns det med där i en liten ficka, så att tackar jag inte nej till. Och den gråt.
Det låter som en prissättningsmiss nästan. Jag visste inte vad det kostar.
Nej, det var ju, jag har ju jobbat inom det där och jag satt ju och satt priser på elektronikavdelningen där och det var ju, du måste ju ha lite känna så där, och vissa har ju inte känna utan de sätter bara ett pris som de vet ingenting och så sätter de bara ett pris istället för goda. Och det var ju då jag slog till direkt och köpte den. Jag insåg att någon hade gjort en tabbe.
Mm.
Man kan hitta saker där också. Och det är ju samma som när du preppar hemma. Och på sådana där ställen så är det ju jättebra att kolla på köksredskap. Så här vispar allting. Och även borrmaskiner och allting som du kan veva. Just ifall det blir strömavbrott och du måste borra ett hål till exempel. Eller vispa till någonting. Så att vi hade lite strömavbrott idag i...
Men ska du vispa med en borrmaskin?
Ja, det kan man också
kan man göra.
Ja, nej men allt möjligt. Alltså, alla såna grejer som är elektriskt nu fanns ju förr också. Fast då var det fel bara. Så att, jag var så glad idag när det var strömavbrott 2,5 sekunder. När blixten slog ner. Så att jag tänkte, ja, nu får jag ta fram grejer här.
Och när Oskar?
Ja, Oskar regnade här och blixtra hela tiden. Och det var, mm.
Ja, men det är väl någon sån här rekordvärme just nu, typ... Ska vi se, det var någon i nyhetsredaktionen vet jag, som skrev lite om... Det var ju någon festivaler och grejer i södra Europa som...
Ja,
ner och grejer.
Ja, men visst. Jag tänkte på det, jag kan ju förstå det, på festivalet då dricker man ju ohämmat och sådär och okontrollerat. Men för några år sedan då var det, jag som er gillar väl inte fackföreningar. De jobbar ju bara för sin egen plånbokskull och så tillhörs de inte oss som var medlemmar heller om de känner till oss. Hur som helst så fackföreningarna i Tyskland när det var värmebölja för många år sedan, då rekommenderade de ju företagen att att låta personalen gå hem eller gå till närmaste biergarten och valka sig under kastanjekvällarna med kall öl. Det är sånt fackförening skulle jag vilja ha med.
Så skulle man aldrig höra i Sverige.
Nej, då skulle jag, nej, exakt. Det var det kanske var mest nere i södra Tyskland, Bayern och sådär, men det gör ingenting. Det är världens bästa idé om man gillar öl. Ja, det är skillnad på olika.
Jo.
Men ja, nu är vi spretar ut här, så att nu som helst, jag kan säga lite kort här, kan ni köpa en nödradio, komradio, så är ju Baofeng UV82. Det är bästa hittills jag testar, för det finns jättemycket nya modeller, men just UV82 är ju riktigt hållbar och bra och lång batterikapacitet och bra på alla sätt.
Hur stark är den? Är det 8 eller vad?
Ja, det finns både 5 och 8. Sen är det, men kanske inte. Jag har mätt upp mina och vissa är ju nästan 8. Men sen kan ju...
De är inte riktigt 8 eller?
Nej, de brukar vara lite mindre. Men man får vara glad för... Om man säger så här, det finns ju 5 också och då är ju de inte 5 heller, utan det är bättre att då satsa på det bästa. Sen brukar ju stå typ 50 watt och sånt där, eller 100 000 watt har jag sett på någon. Så jag vet inte om man får ett kärnkraftverk med då också där. Och sånt där. Och så sån här värmesköld som man får krypa in i. Så att, det går ju inte att ha så.
Jag köpte 8 när jag köpte.
Ja, precis. Och det är ju...
Det är himla bra radio för bra. Pengarna. Alltså. Det finns säkert bättre grejer, men det priset är otroligt. Alltså.
Ja. Det finns ju de här som samma märke som man kan tro Icom. Någonting. Det var ju sådana här som Israel lät bygga om så det sprängdes.
Ja, just det.
Men själva den modellen kanske man ska undvika. Själva namnet, alltså, eller modellen, eller märket heter det. De är ju skitbra. Men jag menar, skulle du köpa en 6000 spänn istället för 400, det är ju, då skulle du ju vara radioamatör eller så, användare varje dag. Om du jobbar med ett genom sådär, sitta i en jävla maskin i skogen och sådär och måste ha kontakt, då kan man ju satsa på dyrare saker. Men för oss då som är riktiga amatörer som ska ha det till nödfall och sånt där och användas kanske aldrig, då räcker det gott och väl med 4.
Nej, men det är ju en aspekt, typ budgetering, om man ska hålla på att köpa. Om man ska köpa mycket olika grejer så får man väl sikta på rimlig kvalitet och rimligt pris, inte så överpris.
De är så välprovade i hela världen. Alltså, det finns ju liksom folk som det är bara fäng och de hånar dem så här, men ändå har de såna själv. Så att de älskat hatar dem ungefär. Och vissa radioamatörer säger att de är olagliga i Sverige, de är inte CE-märkt och allt möjligt. Men fan, vem bryr sig när landet står i brand liksom? Kommer någon idiot och gnäller, då får väl landa uppkörd i snippen. Så att det är ju det är väldigt, väldigt bra köp. Men sen bör man väl kanske kolla vad man ska programmera eller låta någon annan som kan programmera. Så att det inte blir, man inte använda vilken frekvens som helst, som sagt, för då kan det ju bli störa ut annat.
Men antar det är rätt lätt att googla sig fram till nu för tiden, eller med AI. Det finns program man har på datorn, så pluggar man in dem i datorn.
Jag har faktiskt inte programmerat min, utan jag ställde in några manuellt. Men det funkade, men det är lite bök.
Ja, du vet ju, jag har ju sagt åt att du, nästa gång vi träffas så kan du ta med dem. Bara se till innan så kan.
Men då måste inte du ha med dig typ en dator då eller något? Eller vad?
Ja, jag har en dator.
Du har en väska som du kan programmera från,
va? Ja, faktiskt. Det är också
Jag byggde om en väska till.
Ja. Ja, faktiskt. Jo, men lite 7-tums touchskärm och så en minidator Raspberry Pi, och så kör jag Chirp på den då, den här programmerings. Och det är lite sekt och sådär. Och sen driver jag det med powerbank bara. Men det är enklare att ha med sig en liten dator och plugga in. Det går mycket fortare då.
Så att, en väska är mer coolt.
Ja, jag ville testa om det gick, och det gick. Och sen är jag ju känd för att ha väskfetisch deluxe. Nej, men det går ju så mycket med väskor. Till exempel Bob då, och Everyday Carry. Everyday Carry, det är lite coolare ord för handväska.
Så att, en manlig handväska kanske.
Ja, en manbag. Så att, ja. Och en Bob är ju en Bob.
Ja.
Det kanske blir mycket surr här och vad heter det? Korvstoppning, men apropå Bob, eller apropå överhuvudtaget att förbereda sig, det är att du bör ju välja ett ställe som du kanske tänker att blir det kris så ska du ta dig dit.
Mm.
Och då kan man ju gå nästa steg då, om man vet något bra ställe som kanske inte så många är på. Att man, då kan man ju köpa bara en stor hink. Typ Jula har ju sådana här 15 liter hinkar. Och där kan du ju gräva ner en sån eller hänga upp i ett träd. Där du kan ha en extra kniv, en yxa, extra mat, någon värmande klädesbagg och sånt där. Så slänger du bara ner en sån här fuktslukare i den också. För säkert skulle ifall den läker. Så det håller ju där i flera år. Ja, om man vill.
Och en annan sak är väl att informera andra liksom, eller anhöriga, om vart man ska ses och så.
Ja, men precis. Däremot bör man ju inte, som jag här, stå och pladdra inför alla som pratar. Ja, jag har jättestort preppinglager här. Men säg inget. Det blir kris, då blir folk hysterisk. Och
man ska aldrig erkänna att man preppar, vet du?
Ja. Nej, egentligen inte, om man inte har pratat inom en grupp då, som man samsats med, för då kan man bli rånad. För jag tror att blir det en riktig kris, och då kommer det bli gäng med vapen och sådär som drar runt och rånar andra. De är för lat och för ointelligent att fixa själv.
Ja, det är därför det är bra att även tänka igenom sånt, ja, hur man ska lösa sådana situationer. Så att,
ja.
Sen faktiskt en bra sak, det är att försöka övertyga grannar och sånt. Jag menar, ju färre nära dig som själv hamnar i kris efter bara några dagar, ju bättre är det.
Ja, ja.
Och hålla även lite kontakter med grannarna så att man kanske samarbetar. För det är väldigt värt om det är bra människor. Så att,
Ja, de har en brunn till exempel, och jag har skog.
Ja.
Bra. Det kommer ju som sagt inte funka så bra med pengar och visakort.
Nej, herregud.
Så det är ju byteshandel som gäller. Och kommer det bli ett samhälle sen igen då, efter en rejäl kris, och då kanske man inte byter en säck potatis med varandra, utan då är det väl silver och sånt där. Så det är också, har man råd och en lön till exempel, då tycker jag, då rekommenderar jag väldigt varmt att köpa silvermynt.
Allra bäst är ju att ha förnödenheter. Som behövs. Kommer nummer ett i...
En del säger att ammunition är bra. För
ammunition och mat och vatten. Och,
ja, fast skulle man verkligen... Om man nu ponerar att även jag får ha vapen och ammunition, då skulle inte jag vilja göra av med det. Utan då skulle jag nog hellre kanske hjälpa till med medicin och sådär, om jag hade det.
Ja.
Men
det beror på hur mycket ammunition man har. Det
är den gren man sitter på. Ja, precis.
Hur mycket man har,
ja. Jag får lägga in de tjänsterna också då.
Ja, bra. Är det hagkråka eller bias något annat att lägga till?
Nej, det var väl rätt. Ja, omfattande.
Skickligt nästan träffa klockan 22 på minuten också.
Jäklar, Peter. Du
Ja.
Rutinerat.
Jo, ja, det är slut än, hoppas jag.
Mm. Vad sa du något, Andreas? Eller? Gick du mycket gick igång?
Ja, jag har också. Cool. Ja, nej, men som sagt, det är bara logiskt tänkande att fylla en bob. Och så får man ju kolla hur mycket man behöver. Då. Men som sagt, tändstål och någonting att gömma sönder när det regnar. Om det är varmt. Då klarar man sig bra. Och så en kniv. Mm. Men inte på allmän plats såklart.
Och så kanske införskaffa saker lite grann i taget.
Ja, det är
så
viktigt.
Så behöver man inte lägga hela månadslönen på sånt. Liksom.
Nej, det är ju dyrt. Och just väskorna är ju... Alltså, vill du inte bära en sån här väska som du måste lägga marken för att bära, då bör man ju åtminstone... Väskan borde ju bör vara väga lite grann, eller kosta lite grann och ha kvalitet.
Ja. Nej, men också som du nämnde också, det där med eldstål. Lära sig hur man använder utrustningen. Det är viktigt.
Ja, när jag är ute i skogen så har jag både i väskan, i jackan, i byxorna. Och så har jag minst ett liggande i bilen i alla fall också. Och sen har jag hemma.
Ja, nu pratar du tändstål. Jag bara menar det generellt. Alltså, att man bör lära sig använda utrustningen man har överhuvudtaget.
Ja, det är det.
Visst, det är bra att ha grejerna. Men kan man inte använda dem så är det...
Nej, då är det ju värdelöst.
Ja.
Inga armar, ingen kaka. Som där.
Nej.
Ja. Nej, men det är ju... Och det är ju inte svårt. Det är ju enkelt att använda när du får in snitsen.
Ja.
Så att, köp mer än ett om du ska köpa. Det går alltid åt.
Satt Martin,
behöver inte köpa för 300 kronor.
Satt Martin eldvakt när du gled ner där mot elden?
Nej, jag minns inte riktigt var. Eller jag hade väl så. Nej, jag tror att de upp att jag...
Du råkade vara bra.
Det lökte bacon.
Nej, men det var väl rätt tidigt skede som jag märkte det liksom.
Ja, det var, jag fick en chock. Det var någon som sopade till mig. Det var ju... Nej, det var lite pirrigt. Lite panik där.
Annars är ju eldvakt bra att ha när man är ute. Faktiskt.
Ja.
Speciellt om man är några stycken som man kan dela på tiden. Då behöver man inte sitta så stor del av natten.
Nej, och det var därför vi gjorde så här med stockar också mot en sten. För att slippa vara vaken. Men det är ju farligt om man ligger i en sluttning med fötterna. Mm.
Ja. Eller om man sover i ett tält eller någonting. Eller om några har sådana här typ sovsäckar som fattar eld snabbt. För att när något sånt händer och folk vaknar... ofta är man ju rätt borta huvudet när man vaknar precis. Det är därför det är så viktigt att ha en som är vaken faktiskt. Om man kan avvara det.
Så. Ja.
Inte det dumt.
Ja, nej, men nu hädan efter så får det bli så.
I lumpen hade vi alltid eldvakt ju när vi sov i T20-tälten eller vad det nu var.
Ja, men precis.
Och satt man ju, när man var riktigt trött, då balanserade man ju upp vedträn som man satt på. Så om man höll på att somna så ramlade man av dem.
Då ramlade de kul. Ja, precis.
Precis.
Ja, men det var ju vissa som lyckades somna ändå. Så att...
Ja, det var ju det. Det var ju det.
Det kompade i tryck nästan.
Ja.
Men det är viktigt, speciellt olyckor också. För det kan ju smälla till bara inom torr ved och sen bygger den så här glödloppar och...
Jo.
Och sätta eld på någon. Så det var väl... Ja, som sagt, det var... Har jag inte tackat det innan så tackar jag det nu.
Ja, varsågod.
Ja.
Jag hade nog slagit vem som än låg där. Men... Det är väl dags att
avrunda.
Ja. Nu är sommar och nu är sommarlov. Så vi är väl tillbaka då preliminärt den ska vi se, augusti blir då första, nej, andra augusti är en söndag. Så det är väl då vi är tillbaka. Folk får gärna swisha. Och ställa frågor och så vad heter svarar vi på allt det då. För vi har inte hunnit på några meddelanden på swishen. Det har kommit in swish och så, men det blev lite förvirring här kring att det inte var under rundan, så vi har inte fått alla meddelanden och så nu då, så vi kommer läsa igenom det som har kommit in och det som kommer in medan vi är lediga här så, när vi är tillbaka. Så ja. Ja, om ingen har något annat att tillägga då, så har vi att avrunda där, så får alla ha en trevlig sommar för länge, så är vi tillbaka då i augusti.
Ja, jag får tacka så mycket för inbjudan.
Ja, tack för att du var med, Peter.
Ja.
Ja, tack för ikväll allihopa. Trevlig sommar.
God kväll.
Tack. Hej.